Varmt välkomna till Landskrona Boys-podden. Erik Persson befinner sig i Filippinerna på semester. Istället har jag med mig en gäst i form av Landskrona Boys sportchef Billy Magnusson. Varmt välkommen tillbaka får man ju säga. Du har ju varit med och gästat podden vid tidigare tillfällen.
Ja, stort tack. Ja, det är bara tredje gången tror jag som sitter så här. Men det är alltid trevligt. Ja,
ett hattrick i Landskrona Boys-podden.
Fint.
Med tanke på att du har gästat podden tidigare så kör vi ingen faktaruta denna gången. Däremot kommer du få svara på några snabba och roliga frågor i slutet av avsnittet istället. Men vi tar väl och drar igång där det drog igång i lördags. Träningsmatch, årets första mot Mjällby. Det blev förlust med 3-0 mot allsvenska Mjällby. Vad fick du se i den här matchen? Fick du några svar så tidigt på säsongen?
Ja, det fick man på ett sätt. Samtidigt så ska man vara försiktig både något av hållen och dra för stora slutsatser. Alla vet ju var man är just nu, men det är inte så att vi har börjat spela fotboll utan vi har ju på ganska länge. Så det jag fick se, det var ju lite grann kopplat till att vi har ju, och vi säger nu, jag är ju sportchef och tränarna framförallt med spelarna. Vi har ju justerat lite i hur vi positionerar oss både i försvarsspel och spelet med boll och stora stunder tyckte jag man verkligen såg de linjerna som de har jobbat på och det är väl det viktigaste och att vi någonstans också kände till fysiskt orka de 45 minuterna som majoriteten av spelarna gjorde och några gjorde 60 och inga skador på det och sen så fick man då kanske titta lite extra på de här nya killarna som är lite spännande, inte bara för mig som har varit med och rekryterat dem utan även se hur de funkar och då blev jag glad över att säga att man såg direkt att de är här för att tävla och visa upp bra saker. Och sen, precis som för laget så är det utvecklingspotential där också. Men det är så det ska vara i början på januari. Så att, tråkigt resultat. Man vill inte vinna fotbollsmatcher. Men hade jag inte sett linjer så hade jag varit mer besviken. Det är så jag gör. Nu jobbar de vidare vecka för vecka och så ska vi faktiskt ta steg. Liksom.
Hur ser upplägget ut här under försäsongen med tanke på att det inte dröjer allt för många veckor innan Svenska Cupen drar igång där det är tävlingsmatcher som står på spel?
Ja men precis, det här innehållet i allting, det lämnar jag till tränarna nu men jag vet vad de ska gnugga på. Va? Men det är som säkert för andra lag, det är extra träning och även om matcherna är viktiga så är det det man gör mellan matcherna både intensiva och man har extra träningar och så vidare. Men det bygger du egentligen nu har tränarna valt att lägga lite extra fokus på att börja, men inte så att man får på den helhet, men att kanske lagt lite extra fokus kring ett försvarsspel och det kommer man fortsätta med, men också fortsätta med det offensiva och sådär. Men som sagt, det ska jag lämna till dem. Men man kan säga att tittar man på denna vecka nu så hade vi ju match i lördags och sen ledigt söndag och sen har man haft ett pass måndag, två pass tisdag, ett pass onsdag, två pass torsdag, match 260 på fredag med sönderjyske, ledigt lördag och en träning söndag. Så att det är ungefär så man kör och sen så går det vecka liksom. Så att tycker också, nu var det 45 minuter på majoriteten av spelarna i lördags och med tanke på att vi då lägger 260 nu så är ju tanken att det är 60 minuter på majoriteten av spelarna här så att man stegar det ju, som jag tror alla andra gör också.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Du har varit inne lite på det. Nu är du ju numera sportchef. Det är ju en omställning på försäsongen för din del kan jag tänka mig. Du har ju varit tränare och haft hand om laget i vardagen. Hur trivs du med den här rollen som du... Ja, den blev sportchef från 1 januari, men innan dess var det manager, men med liknande arbetsuppgifter. Hur trivs du med din nya vardag?
Ja, men så är det. Jag har ju haft dubbla roller i 3,5 år, så det är inte så att detta är en roll som är helt ny för mig. Men istället, om man säger förra året då framförallt, eller fram till augusti så var det ju fullt fokus på tränarjobbet. Och då kunde man lägga extra tid på individuellt och extra tid på även att förbereda träning med övriga medarbetare och teamet och analys efteråt och så. Och kontra att man skulle ha ett sportchefsjobb på sidan om också parallellt. Nu har jag ju då lämnat planen betydligt mer och har extra mycket tid till att tänka långsiktigt och vara med och bygga klubben ihop med då befintliga arbetare, inte bara tränarna, för det är klart att det är huvudgrejen, men även då med Kalle Olsson som var klubbchef, Kalle Wilström var akademichef, Linfors på marknad, Anders då ju och Håkan Nyström som också är på kansliet liksom. Så det är mycket möte där också, sitta och bygga en hel förening och nu inte bara dem, men det kan vara dem jag sitter mest med. Och sen är det ju mycket det här, alltså istället för bara, eftersom jag har haft uppehållare som man inte bara tänkt, man har ju någonstans haft sportchefstänket mycket, men ändå har man varit tvungen att prioritera bort ibland. Så det är inte så bara att tänka vecka, vecka, match, match och tänka nästa träning, utan det är ju faktiskt tänka större och tänka längre och försöka vara så förberedd till allt som kan hända kring ett truppbygge och så vidare. Så att det är de sakerna man lägger mycket mer tid på nu. Så är man tydligt mindre på plan och än så länge, nu har det ju varit halvtaskigt väder så man har blivit lite bekväm ibland, så det kan vara skönt ibland, även om jag har varit ute och sett på alla träningar och tittat, men att ibland inte kunna stå i en tjock vinterjacka istället för att vara ute och så, men just nu så har jag inte känt ett jätte sådär att oj, abstinens, men vi får ju se hur allting utvecklas. Det är som jag säger, bara för att man är sportchef efter ett år så betyder det att man inte är tränare eller åt andra hållet också, så att jag trivs bra och jag är jättespännande och jag känner att vi har kommit långt i vårt bygge och jag är glad att jag ser på träningsplan liksom och hjälper till med vad jag kan med att stötta både spelare och ledare liksom.
Du var inne på det i en intervju jag gjorde med dig då när det var klart att du skulle bli sportchef det här året, att man ska inte se det här som ett avslut på din tränarkarriär. Det är så du känner fortsättningsvis också liksom.
Men jag säger, jag tycker det är farligt. Det är som att säga att en spelare, varför har spelat högerback, alltid ska vara högerback. Jag brukar säga att bra spelare kan spela många positioner. Jag anser också att det lev här och nu liksom. Och nu är det sportchef, då är det fullt fokus på det. Men det innebär ju inte att jag aldrig tänker man skulle vara tränare igen. Eller vad är det någon annan roll i en förening. Utan man lär sig varje dag om man bara vill ta en sig utmaningar. Jag tror att det gör inte mig till en sämre fotbollsarbetare, men det uttrycket, sen om det är sportchef, tränare eller i någon annan roll, huvudtränare eller tränare, att man kan vara, alltså det får vi se, men det är ju väldigt mycket fotboll nu också, så det är inte så att man kopplar bort sig direkt.
Hur pass delaktig är du i liksom fotbollsvardagen? Du säger att du står och tittar mycket pass, träningspass och så, om man tänker rent taktiska bitar och sånt, hur pass involverade du i det?
Nej, jag försöker vara med. Det är med ambitioner, det vet jag att tränarna vill också. De har ju ett veckomöte varje vecka och då tycker jag det är intressant att vara med och det är så går det runt i alla, så alla har chans att säga vad man vill och sen höra diskussioner och kommer säkert komma med inputs där. Samtidigt så ska man också, det känner jag själv som har varit på andra sidan så många år, att jag tror att ja, jag kan sitta med tankar och idéer, men ibland så när du inte varit inne i hela här processen där du har börjat och så funderat och så vidare och kört, jag kan ju se saker, men när du har hela den biten på plats så ska man också ha respekt för att det jag känner och tror är rätt, det är inte alltid det som är, utan jag kommer att sitta med och lyssna för min egen utveckling och komma vidare med det jag kan, men jag också, jag kommer aldrig, och jag hoppas inte jag säger emot mig själv här, lägga mig in något taktiskt, för det ska inte jag göra, det är inte min uppgift, och vi har valt att ha de här tränarna på plats för de är gjort kompetenta och kommer driva det på bästa sätt, utan vill de komma till mig någon gång och säga Billy, hur hade du gjort i detta, så kommer jag berätta vad jag hade gjort. Sen om de väljer att göra det eller göra något annat, det kommer jag inte lägga någon värdering i. Sen är det som allting annat, precis som att utvärdera mitt sportsjobb, att allt handlar ju om helheten, för att ihopa både bra utveckling på spelare men också få till resultat. Och det är ju samma för mig som sportchef. Liksom. Jag kan ju inte göra flertalet dåliga fönster. Då börjar jag kanske, eller klubben, fundera på om inte de ska ändra person som sitter och tar de besluten. Så att, det är ungefär så jag resonerar. Jag tycker det är grymt roligt att vara med på deras diskussion. Och de är drivna och gör det väldigt bra. Och så att, det är ungefär så jag tänker.
Som sportchef så är du ju ytterst ansvarig för den sportsliga verksamheten i klubben. I en sån roll behöver du ha hårdare nypor, om du förstår vad jag menar, jämfört med som tränare. Ta obekväma beslut och så vidare.
Jag tror så här, jag tror att det färre obekväma beslut du behöver ta. För att som tränare så är det ju varje vecka du ska plocka ut 11 startspelare. Du ska ha 7, har man 19 så ska du ha 8, men ändå ska vara 19. Och sen har du exanter som har på läktaren. Det är varje vecka eller inför varje match du ska ta de besluten. Och de är inte roliga och samtalen att ta och så vidare. Så antalet de har, som vi säger, tuffa beslut och framförallt tuffa samtal är färre. Så är det. Men när du väl som sportchef behöver ta beslut, alltså sådär tydliga, då är det ju, ska en spelare få förlängt eller inte? Det är ju verkligen, det är liksom ett, det finns inte, ja men kämpa på som 2 veckor och du startar väl igen. Pratar man tränare liksom, ska en tränare få förlängt eller inte? Det är ju samma sak där. Så det är klart att det är färre beslut, men ännu större beslut när du väl tar dem. Och därför just det här att man kan inte bara få titta vecka och vecka, utan titta längre och större liksom. Och när det är dags att ta ett beslut så har du ännu mer kött på benen när du tog från 4 träningar. För då pratar man kanske om en process som har pågått under, eller man pratar inte, utan det har ju varit en process under flertalet månader liksom. Och i år i vissa fall. Så att det är så jag tänker i det fallet.
Hur bekväm är du som människa och sportchef i att ta obekväma beslut?
Jag har ju bara varit sportchef i en månad. Alltså bara betyder att du inte har varit tränare parallellt. Men jag har ju varit sportchef och tränat i 3,5 år. Och tagit de besluten då. Tycker det har varit bra. Det har varit tuffa beslut och vissa har fått kritik. Vissa kanske efterhand man har känt att det var kanske inte rätt. Men många har ju verkligen känt var rätt. Och där och då tror många kanske det varit enkla vägen. Så att, utan att titta här liksom slås över bröstet, så tycker jag det är, när man backar bandet i de fönsterna som man har gjort, och jag har varit ansvarig, och man backar bandet även kring om man har kommunicerat med spelare och ibland även då även fått hanterat media givetvis som med all rätt får ifrågasätter, så tycker jag att det skulle jag säga att det har varit 5 bra år i Landskrona Boys, och innan dess så har jag också haft anledning att tuffa beslut i andra föreningar i Halmstad och så vidare, men jag skulle vilja säga att det där är, känner jag mig väldigt trygg med, och det där tycker jag också resultatet och de här fönsterna och perioden visar. Men sen får folk tycka olika. Jag är trygg med det och tycker jag bevisat det.
Nu blir det en väldigt hypotetisk fråga, men om man tänker tränaren Max Möller, du har jobbat väldigt tätt ihop med honom naturligtvis eftersom ni har varit kollegor på tränarbänken. I ett fall där det kanske går lite trögt resultatmässigt, hur skulle det vara liksom värdera hans status liksom i klubben?
Men det är som sagt, för det första så resultat, ja det är klart det är ett resultat vad du gör, men det finns ju en massa andra saker du gör, och jag förstår att det är en delikat fråga, det är inte det första som ställer den, att ja men det är ju den som har jobbat närmast, eller du har ju delat mycket, ja så är det ju. Man jobbar väldigt nära spelare också. Det är inte bara Max jag har haft mer med, men väldigt länge också i Akilic och Kosma här med Sebbe och så också. Så att, om man säger så här, vi kan ju inte sitta och spekulera, det säger du själv. Den dagen, om vi skulle landa i, så är det ju klart att till syvende så är det jag som har det sportsliga ansvaret. Men man sitter ju inte ensam när det kommer så många frågor, utan man har ju någon form av andra person också som får tycka till och så vidare. Men jag ska ta det sista beslutet. Skulle det visa sig att det skulle vara det bästa för klubben där och då, och jag tycker det, då måste jag ta det. Sen ibland så har man en samsyn kring det. Det kan ju vara att Max känner samma sak, om vi nu skulle gå dit igen och prata om hur det skulle vara, om det skulle hända. Det kan också vara att han tycker olika, och det är klart att då skapar en situation som är speciell. Men det tror jag alla företagsledare, alla chefer, det är sånt som händer. Det är som jag säger, jag tror inte du kan ha en bättre träning än att vecka ut, vecka in, ha de här dialogerna med dina spelare och så vidare. Så att, ja det kan hända, men det kan också vara att Max är kvar 10 år till och allt blir jättebra, och det kan vi också prata om. Men man vill ju helst prata om det här skarpa läget som skulle dra det till en extrem situation, och vågar han inte. Men det kan också vara att Max, som jag har stor tilltro till, sitter kvar 10 år till, och då kan vi bara prata om vilken lön han ska få höjt. Så att, det finns massa aspekter i det hela. Jag ser det som att vi har valt att de här spelarna, har vi valt den här ledaren, den här staben, för att vi tror på dem. Så att jag väljer att tills de har motbevisat mig så så har jag full förtroende för dem.
Det var ju ett år, 2023, då det blev en hel del organisatoriska förändringar. Först ganska tidigt på säsongen så lämnade Erik Edman uppdraget som sportchef. Michel Ekberg aviserade att han skulle lämna som klubbchef. Och sen så blev det ju det här skiftet då där du blev manager och Max Möller blev tränare. Det var ju inte planerat från start att det skulle bli på det sättet. Vilka lärdomar, när du ser tillbaka på det i efterhand, har ni dragit från de förändringarna som skedde förra året?
Så lärdomar, stort sett, är ju en, det är klubbfrågor egentligen. Det är en organisationsfråga som är större. Så det ska egentligen, i den stora hela tycker du ju med klubb som ska fara på vad de har lärt sig i sin organisation när de gör organisationsförändringar och rekryteringar och så vidare. Tittar jag i min roll som huvudtränare kopplat till att jag då fick en annan sportchef, så är det klart att det enda jag funderar på det är att jag måste gå till mig själv. Kunde jag ihop med min stab varit annorlunda, skulle kravställning från vår sida varit lägre, skulle vi hanterat andra saker olika och så vidare. Och det är något som jag absolut kan, och det känner jag bara att det finns inledning att prata om det här, som jag skulle tänka mig, kanske jag skulle gjort det annorlunda, men det finns också mycket som jag känner att det fanns ingen annan väg, va? Sen känns det också som att det sitta och gå in för mycket i de detaljerna, jag har förstått det. Och det är också klart rätt på ett sätt att man inte ska prata medialt kring det, så att det blir också, jag har utvärderat mig själv och är trygg i det liksom. Och sen har jag jobbat med de som är kvar i klubben liksom, kunde de bitarna. Sen valde klubben att komma till ett beslut där de ansåg att de ville erbjuda mig en tjänst som sportchef. Jag valde ju att kliva av tränaruppgiften efter så många huvudtränaruppgiften, och det var kopplat till att jag kände till sist att det kvittar, vecka bland annat är viktigt för mig om jag inte kommer rätt i fönsterna och helheten. Så det var mitt beslut, och sen att klubben valde att satsa på mig i den rollen, det var ju roligt. Det var ju ett enkelt val för dem, för att 3,5 års arbete visste de vad de fick av liksom och så. Men i övrigt sen så känner jag att jag har gått vidare och känner att jag kliver inte dit än liksom, för jag har förstått att motparten inte vill prata liksom, så det blir konstigt om jag ska sitta och spekulera vad den personen tycker liksom, i detta fallet Erik.
Har ni förändrat någonting i arbetssättet alltså sen dess? Skiljer du dig liksom i din roll som sportchef mot Erik Edman? Skiljer Max Möller sig mot dig i rollen som tränare? Är det några konkreta åtgärder ni har vidtagit för att göra det ännu bättre?
Nej, det är det inte. Utan det är egentligen bara lite förtydligande, tror jag. Sen blir det ju också klart att det blir ju, när vissa saker faller så naturligt, om du pratar att jag har blivit sportchef och Max är huvudtränare, alltså kring vissa saker exakt, vilka spelartyper, vilken typ av fotboll, även från samsyn kring mycket tidigare och sånt, det där blir helt naturligt. Har du jobbat så nära så vet du exakt, så att jag behöver kanske inte alltid sitta i så många möten för att veta exakt vad Max vill ut. Sen är det ju andra aspekter som gör vilka spelare du kan rekrytera och så vidare också. Men nej, jag skulle säga nej. Vi har inte förändrat jättemycket. Jag tycker att vi har kommit långt utifrån från hela bitar. De här halvåret snart som vi har jobbat, även om jag var manager i första delen. Så att det är inte något konkret som har liksom tokvänt, utan mer bara kanske ett förtydligande kring arbetsuppgifter och också då lite kanske kopplat till hur vi jobbar.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Vi ska gå över till att prata om en annan av dina huvuduppgifter som sportchef, nämligen truppbygget. Än så länge har nyförvarven i form av Rasa Rahmani, Max med Mohamed, Viktor Karlsson kommit in. Ni har flyttat upp Gustav Westrum från P19-laget. Också behållit David Edvardsson på lån från Malmö FF ännu en säsong. Och vi spelar in det här avsnittet under onsdagen, och för några timmar sedan så kom nyheten ut att Liam Olausson, senast i Trelleborg i forward, ska provträna med laget. Om vi stannar till lite vid Liam Olausson, vad är det som gör att ni tar in honom på provspel?
Ja, men det är att möjligheten finns och att det passar bägge parter att göra det just nu. När det gäller Liam så har han ju spelat i Trelleborg i 2 år. Vi har mött han i flertal tillfälle. Vi har visat intresse för han tidigare fönster utan att få napp. Han har haft avtal med Trelleborg och så vidare. Och när då möjligheten dök upp. Han är kvar i Malmö där han bor just nu. Och vi kände att vi gärna stiftade lite närmare bekantskap med honom. Och det finns gott en djup relation med, nära relation med Robin Zabic också. Det är inte så att han har varit med i den rekryteringen. Men det är klart att det gör saker och ting också enklare. Så tyckte vi att det vore dumt. Jag menar, om det sen blir aktuellt att göra något detta fönster, eller det är så att det kan vara en framtida värvning längre fram, det får tiden utvisa, eller aldrig blir en värvning. Men det var väldigt passande för alla parter att få till det här nu, och då tyckte vi att det passar vi på. Både titta extra noga på fotbollsspelaren Liam, men också människan Liam. Och Liam får titta på Landskrona Boys och människorna som rör sig där liksom. Så att det är där vi är idag. Och sen det när vi har sagt det är att han har tränat idag och tränar 2 pass imorgon, och sen får vi se liksom. Och om det blir aktuellt med någon match på fredag eller inte, det är för tidigt än. Om det blir fortsatt träning eller vi kommer fram till ett beslut, eller Lian kommer fram till ett beslut gällande oss eller en annan klubb och allt det där. Så att det är ungefär så vi gör ett provspel som känns som alla var sugna på att göra, eller provträning.
Vad är det för typ av forward, om du ska beskriva honom?
Men Liam, som jag ser på, han har ju spelat ganska mycket brett. Lite som vi jobbar med ytterforwards nu, om man ser matchen mot, och vi gjorde ju med Camille Barra i under våren också. Så David kanske, om du skulle fråga Liam, så tror jag den rollen han vill, och framförallt, jag ser att han potentiellt skulle kunna vara en väldigt bra nia också, och det har han spelat några tillfällen och så, och vill också vara tydlig med att ska det vara aktuellt och här, så måste vi vara beredda att jobba i den rollen också för att kunna göra en rejäl utvärdering. Så en funktionell forward, men jag säger att han ska, där han är, skulle kunna göra mest nytta åt oss, det är en av de 3 översta eller främsta positionerna.
Ni har ju sålt Osman Diawara till österrikiska Altach. Många undrar nog, kommer det komma en ersättare utifrån till Diawara?
Precis. Nej, men jag förstår ju tanken utifrån att man tänker en ut hela tiden. Eller en ut i detta fallet och en in. Sen om man, så nu är det ju sportcheferiet igen liksom. Går du in och backar bandet i ett fönster, så var det egentligen så att vi tappade 2 forwards i Lukas Unesson som lämnade till Stocksund, och Camille Barra som såldes till Elfsborg. Så samtidigt i samma fönster så rekryterade klubben då in 3 forwards utifrån i form av Rasmus Wendt, Samuel Borkowski och Fredrik Ihler. Och parallellt med det så flyttade vi upp Xavi, som vi brukar oftast göra i nästan varje fönster generellt sett, i alla fall en gång per år. Det är viktigt också att vi bibehåller den, inte kvittera i, men det är ju intressanta spelare i akademin, så ska vi också ge dem en ärlig chans. Så att det blir ju egentligen 2 forwards ut och 4 in då, va. Och tittar man nu på och så ersatte vi kanske inte Melko Videll på samma sätt, även om vi sent skedde tog in Unai, men det var med för att testa av en grej och så vidare, men det var inte den spelartypen heller. Så att utifrån den aspekten så är det inte lika klart, tycker jag, utifrån antal forwards i truppen. Och även tittar man på det vi tog in, så var det ju till 26 på alla. Så det är ganska lång tid vi ska jobba med de här forwardsen och så vidare. Så att jag skulle säga som så här, utifrån de bitarna så skulle vi svara nej. Men sen är det ju också så att vi måste ändå hålla oss uppdaterade kring saker och ting, vad som sker. Utan det var väl, utan att prata summor och grejer, så kan vi säga att skulle jag mer sätta, och det är alltid farligt att jämföra, men skulle jag sätta tänket, så borde kanske Fredrik Ihler varit Ussis ersättare, utifrån att vi visste att, eller vår förhoppning, farligt uttryckt jag vet, men utifrån hela klubbtänket var att kanske vi Ussis skulle besålla om det kom in ett bud som vi tyckte var bra, och Xavi kanske mer skulle ta den utvecklings jaga på första forwardrollen om man nu ska sätta 1-2. Jag tror du förstår det, ser vi vad jag menar. Skulle Xavi vara i första hand, men där hade vi även då Koffi som kan spela och så vidare. Så att, och sen kom då kanske Rasmus Wendt och Burakovsky med som Kamiltyper så skulle jag sätta honom liksom. Så att där är vi. Medan då kanske om jag ska fortsätta det som har hänt nu, ja då är kanske Viktor Karl som är en Melker Videl. Jag vet det är farligt och jag gör väl bort man när jag sitter och jämför spelare på det sättet. Men, lite
ja, men det blir tydligare.
Det blir tydligare tror jag. Jag försöker vara tydlig också. Så att nu har jag väl flummat bort den här frågan fullständigt. Det kan komma en forwards, men det är absolut inte en garanti. Och egentligen är redan ersättarna på plats om vi skulle räkna så.
Det är ju oavsett en tunga skor att fylla eftersom det är lagets bästa målskytt 2 säsonger i följd. Ser du att där är spelare i truppen idag som kan göra 10 plus mål? Nu har inte Diawara gjort 10 plus mål, men om man tänker i det, ja, i den nivån så att säga.
Det är ju en förhoppning man har. Sen som du sa själv att det var ju 8 och 9 mål och du gillar OC jättemycket, men det är ungefär det som ska fyllas. Om man sen gör det på en person eller man gör att man gör 3 mål extra på de andra positionerna så blir det ju samma egentligen. Sen vill man ju upp i de här, vilket vi inte har haft under åren i Superettan, någon som gått över 10 mål, va? Jag tror att 9 är det högsta, Linus och OC. Så det är klart att det är en förhoppning och när som klubb vi rekryterar in spelare så måste vi ju i alla fall ha förhoppningar för att de ska göra det, så att det får ju lite tid utvis också. Men det som allting annat, hade jag vetat svaret så hade jag ju sagt det, men det, någonstans måste man, det är en gång det är ett truppbygge, vi kan inte ha svaret fullt ut och det är så skiljer egentligen när du jobbar med den här typen av truppbygge kontra kanske om du sitter och liksom tänker de här spelen på Champion, heter de, FIFA där, som är, ja, en ut, en in hela tiden och så vidare. Det skiljer väldigt mycket. Utan har vi liksom långa avtal, det är också många fönster, så satsar vi inte på dem nu, varför kan det få effekt på scen och så vidare. Så att det finns inga garantier någonstans och blir det så att de inte gör några mål så kommer givetvis det bli ifrågasatt och kritiserat, men blir det så att de gör mål så kommer det, ja, men det vara bra. Och sen är det så att ibland kan man ju skapa ett lugn i ett fönster, men det kan också skapa problem under flera fönster längre fram. Och det är ju någon form av sportcheferiet i ett nötskal liksom. Ja, jag vill ju att vi ska vinna match hela tiden, men samtidigt så kommer det ju ett nästa fönster också, nästa fönster igen. Så att ännu ett luddigt svar, men det kommer väl bli några sådana.
Är det någon pusselbit som saknas i truppen definitivt liksom, som ni söker efter att få på plats?
Nej, alltså jag håller mig uppdaterad, eller vi håller oss uppdaterade kring spelare som vi tycker är intressanta, och Liam är ett exempel på det. I övrigt så är vi 24 spelare, om vi tänker att Jakob Odreka, William Odreka tillhör U19 i utgångsläget, så innebär det inte att han kan vara med oss och så vidare. Och så som vi spelar nu, som ni ser också, så jag har ju förstått det också, jag har sett urskrivet också, liksom att vi skulle ersätta Edvin Dahlqvist exempelvis och så vidare, så är det inte den spelartypen. Alltså skulle du ha Edvin Dahlqvist i nuvarande trupp, så är han ju i första hand en hög ytterforward.
Ja, det var ett lite nytt system.
Precis. Så det är ju tanken att det ser vi ska jobba, och det ser vi har byggt truppen också. Sen har vi ju, vilket också innebär att då har du ju forward som jag varit inne på innan som absolut är där, men då är också Vincent Sundberg och Jesper Strid som i första hand är där de konkurrerar. Så där kommer ju antalsmässigt in att vi har väldigt många också. Ska man då ta in en renodlad ytterback till när vi då har egentligen 2 plus att Emil Lindman kan spela också, så är svaret nej, för att då så har och tränaren vill att utgå ifrån. Sen är det ju så att om någon skulle justera under säsong så finns ju fortfarande Jesper Strid, Vincent Sundberg och Emil Lindman, om vi pratar så, spelare som spelat mycket ytterbackar. Plus att det är inte så att Rassa kommer slå man ut, när det gör han inte, men han vill ju som inte jag ska säga att han ska vara ytterback, men han skulle också till dels kunna vara en ytterback och där någon till, va? Så att truppbygget är klart, men det innebär inte att vi inte kanske tar in en spelare till. Men det är ju massa faktorer som ska påverka det.
En spelare som har ryktats till Boys, som för oss på HD dessutom bekräftade att han visste att det fanns intresse. Marcus Mikail, Norrbys vänsterback, som skrev på för Skövde nu i veckan. Vad kan du säga om honom? Var det intresse från er sida då?
Ja, men jag tror, om du tänker på vad mitt svar var här innan, så tror jag du listar ut vad jag kunde svara. Men jag känner att jag ska inte prata om spelare som är i andra klubbar. Vi rekryterade inte en vänsterback, så att jag tror svaret finns där i det.
En annan spelare som ni har rekryterat då, David Edvardsson, som ni behåller i ett år till på lån från MFF. Vad betyder det att han stannar? Han hade ju en tuff vår förvisso, men sen var han ju en kugge i laget under hösten.
Nej, men det betyder mycket. Det har ju också varit en av grejerna som jag var tydlig med redan i sommar, när jag egentligen då bytte roll med att försöka ha lite mer kontinuitet i fönsterna. Sen måste det ske förändringar. Vi måste ha trevligt en låt, vi måste fortsätta sälja spelare när det är rätt, när vi förbereder för det och antalsmässigt vi behöver göra det, men också att det finns en ekonomi i det. Men annars så, och sen måste det någonstans bli också att någon vill inte förlänga alla kontrakt, och någon känner att ja, de vill inte förlänga. Men kan vi hålla oss ungefär där vi är nu på, det är väl fem spelare va, om vi räknar med Kotto som var inne, och han var egentligen mer en ersättare till framförallt Filip Andersson, så att den kanske knappt ens är en riktig förändring, för Fille är kvar. Så tycker jag vi skapar den här lite kontinuiteten, så gör att de här relationerna som ni bygger säsong för säsong. Ja, det gör andra lag också, men det är ändå så att kan vi hålla oss till att det är 4-5 nya relationer som skapas kontra att det är 10-12 varje gång, så känner jag att det är absolut det. Och tycker jag vi visat med kontinuiteten också har varit framgångsrikt här. Så det är viktigt för oss. Så därför var ju Davids förlängning var viktig. Också att vi fick förlängt med Svante Hildeman var viktigt. Att vi förlängt med Filip Andersson var viktigt. Robin Savic hade ju varit kvar hos oss, men att skapa någon form av tydlighet att du ska inte springa och fundera på att du har ett år kvar nu, utan nu ska du vara här och nu och försöka ta oss till det målet vi vill liksom, var också viktigt. Så det har varit en av faktorerna som jag har jobbat hårt med för att bygga den här truppen, att vissa förändringar måste vi få till. Vi vill spetsa till på vissa positioner och vissa spelare vill inte vara kvar och så, och någon varit lånen. Men undvik onödiga när vi inte känner att det är så tydligt att det ska bli bättre. Och det tycker jag än så länge, just att få till 4 eller 5 ut och 4 eller 5 in. Det är ett ganska lugnt fönster för oss som backar bandet de senaste fönsterna. Och jag känner också att vi är spontant har fått in intressanta spelare. Det säger man väl alltid vid den här tidpunkten. Men utifrån att ersätta andra spelartyper och så vidare.
Ni var ju tydliga från start att ni gärna ville behålla David Edvardsson. Hur svårt har det varit att få till den här dealen med MFF så att det blir ett lån igen?
När väl David bestämde sig för att han ville det, och Malmö också landade in i att nej, men det kommer att bli en där, så gick det väldigt fort, för då var David tydlig. Och Malmö, jag måste ge dem kred, jag tycker de är väldigt lätta att göra med, och de har en samsyn kring mycket, inte bara David utan en massa andra saker, så att det är alltid, framförallt Daniel och Anders som pratar med, brukar vara raka puckar och enkla, och vi brukar någonstans har vi pratat om vilka olika lösningar som skulle finnas om David ville och så vidare. Så att när det väl de bitarna föll på plats så gick det väldigt fort. Men det är klart att du har ju 2 månader med ovisshet, och då är du det här, och det är lite som en tränare, du förbereder match, sen efter matchen så är det dags att förbereda nästa. Och jag måste hålla en massa motståndare, jag måste ha flera spår igång, och samtidigt vill man ju inte tappa något för en. Jag vet, för att så prioriterar man, och David ska vara tydlig med, han var vårt första spår, det vet alla jag pratat om, att det var i den rollen var det han vi ville här kvar, för att vi tyckte att han gjorde det bra, det är en bra kille, han vill vara här, och nu finns det relationer med spelarna också som gör att vi känner att vi startar ännu längre fram än vi gjorde förra året vid samma tidpunkt. Och en gång jag återkommer till det, kontinuiteten är också viktig, att vi inte bara byter ut för att byta den sig skull. Sen finns det aspekter som det här med, som kanske inte gör David så mycket, även om han är ung, det är en lånespelare, men att vi måste också ha ett visst antal utvecklingsbara, försäljningsbara spelare i truppen och så. Men att bibehålla en kontinuitet och framförallt en fotbollskunskap och en egenskap av David vill vara med och utveckla både sig själv men också laget, det är fantastiskt.
Är det de faktorerna som avgjorde att ni tog ett lån igen här, att han är inkörd i laget sedan tidigare. Uppenbarligen håller han hög nivå, och sen också att ni vill behålla en slags kontinuitet på den positionen. Medförde det att ni kunde tänka er att ta ett lån? För det är inget ni helst vill göra så sätt.
Nej, men det är ju absolut, är det så. Jag menar, tittar man upp på de här mittfältarna vi har, så är det två nya in i Max med Victor. Då var det rätt så skönt att vi stoppade där med nytt folk in, även om det hade med nya folk och nya egenskaper in också. Men just att behålla kontinuiteten, och även om det är ett lån så är det ändå så att det blir hans andra säsong, han är alltid inkört. Så att jag ser det ju mer som att det är ett lån, men det är ändå att skapa någon form av trygghet och lugn också. Även någon form av långsiktighet, fast det är ett lån som vi egentligen, vi som klubb har ju sagt att vi så lite lån som möjligt är bra, för att det är svårt att skapa den här kontinuiteten och också businessen i det, om vi ska använda det uttrycket som också finns i fotboll. Liksom.
Om du jämför dagens trupp med truppen som gick in i säsongen 2023, slagstyrkan, vad skulle du variera truppen?
Jag tycker det är jättesvårt, för om vi går in 2023, är det Filip Utzon var såld, men då hade du Melke Hajo vid den här tidpunkten, då hade inte Melke Videll. Och ingen visste att det skulle hända. Sen blev det ju bra både för Hajo i Sirius och Videll här under halva säsongen. Jag tror också att även om vi såg att både Ussi och Camille gjorde det bra under hösten 22, så är jag inte säker på att jag vid den tidpunkten, även jag trodde Steiner var någon tränare, och jag var kanske den som ihop med Max och Amir och övriga i tränarstaben var mest säker. Men jag är inte säker om jag som sportchef hade varit helt trygg med, jag hade sagt det ut och sett. Men jag tror inte jag var helt säker. Men när jag har facit i hand och vet vad de har bidragit, de vet att ja, men sen då och då så har vi tappat Melke och Hajo, vi har tappat Melke och Videll, men vi har också tappat Camille Barra, och vi har tappat nu Ussi och så vidare som är viktiga. Och dessutom Johan Rapp som var en viktig spelare för oss, som vi har tappat och så vidare. Så det finns säkert, jag känner så här att det är färre förändringar om du tänker på vad som har hänt de andra åren än nu. Och jag tycker också att många av spelarna vi har tagit in har vi faktiskt inte bara tittat på att det ska vara spelare med utvecklingspotential, men de kan också komma en bit i sin resa, att inte första steget ska vara här. Och det gör ju också att jag känner att vi står på en plattform längre fram än vi gjorde då. Dock är jag också medveten om att de spelare namn jag läser upp, det är ju högkvalitativa spelare, men vi har också många kvar. Och det är också så att med tanke på förra året där vi hade en hel del nya, vi har ju Max Nilsson och där är flera liksom, och unga killarna som kom in och fick in Kofi Azar och så vidare. Så min förhoppning är också att, eller min övertygelse, och det tycker jag vi har visat år efter år, att spelarna blir bättre här. Ja, det ska de väl bli i andra lag också. Men jag tycker inte alla andra lag ligger bra på utvecklade spelare som oss, det kan jag vara ärlig och säga. Det finns andra bra lag också, men det finns de som oftast tycker inte får utvecklingsliga spelare. Jättehypotetisk fråga tycker jag, men vi får väl utvärdera när allting är, och har vi fått fram liksom, har de utvecklats här, så kanske vi sitter och säger att vi har någon av forwardsen är bättre än Diawara när vi sammanfattar säsongen, och någon av våra ytterforwards är bättre än Diawara, och någon är bättre än Videll, och så jag vet inte det. Jag känner just att just kopplat till truppbygget, har vi sammansatt en utvecklingsbara spelare och lite mer stabilitetsspelare, men också kopplat till att vi har ganska mycket kontinuitet, gör att jag har stor tillförsikt till den här truppen. Det har jag, men det finns inga garantier.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
I slutet av förra säsongen så pratade Max Möller om att använda de sista matcherna som en brygga inför den här säsongen, och att förbereda laget för att sikta lite högre än tidigare. Hur, med liksom, vilken inställning går ni in till den här säsongen? Är det, siktar ni uppåt på ett annat sätt nu jämfört med tidigare? Ni har ju alltid sagt att ni givetvis vill bli bättre och så, men är ribban höjd?
Så här, jag tycker att jag sitter i en annan roll nu och det har varit mer publicistiskt med sysselsektorn sportvärld. Nej, men vi ska upp till Allsvenskan direkt. Så. Vi har fortfarande samma mål som vi har haft under alla mina år. Det är att vi ska bli bättre och vi ska utveckla fotbollsspelare bäst och därmed ska få resultat. Och vi måste alltid vinna varje fotbollsmatch. Och liksom, om man är med i en tävling vill man vinna den. Men vi måste också ha, jag sa det igen, det är för lätt att bara slänga ur sig ord och så ska det liksom låta bra för stunden. Utan jag tycker med de här sakerna jag sa innan så känner jag att vi har i alla fall skaffat oss en möjlighet att känna den känslan. Men sen ska mycket klaffa. Jag menar, vi kan få massa skador. Det kan vara att det visar sig att det som vi har känt med vissa spelare, det kan inte passa in fullt ut. Och då är det plötsligt inte truppen bättre än vad det var 23 när vi sammanfattade den och så vidare. Vid den tidpunkten som du sa. Så att, jag kommer inte slänga ur mig ett mål, men jag tror man följt oss. Det är sjätte året för mig nu som jag är tillbaka i någon form av ledande roll. Så tror jag att vi har väl aldrig... Man kan absolut titta och peka, ja men Billy, nu blir ni ju 6, nu blir ni 7, har ni gått bakåt. Ja, men det hände ganska mycket under resans gång och det hände mycket med försäljningar. Så kanske det var naturligt att det blev ett steg tillbaka. Men det betyder också kanske att vi kan ta 2 steg framåt detta året då. Det är min ambition. Men, så vi har jättehöga förväntningar, framförallt har vi jättehöga krav på oss själva. Alla i klubben ska ha höga krav på mig som sportchef. Alla i klubben ska höja krav på Max och staben, att de, alla i klubben ska höja krav på spelarna. De ska också höja krav på kansliet. Men jag hoppas att de höjer krav på sig själva också, oavsett vad de gör. Alltså, alla är väl här för att vinna. Liksom. Vad det sen leder till, det får vi se. Ambitionen måste vara att ta steg. Liksom.
På planen kommer vi ju få svar på den frågan under året givetvis. Men om man tänker... organisatoriskt, ekonomiskt och så vidare, är Boys redo att kunna ta klivet upp i Allsvenskan och stanna där om det skulle ske så på plan?
Ja, alltså så här är det. Jag tror om vi backar bandet när vi går från ettan till superettan så kom vi in från ett rått uttryck, men det var ju Boys mådde extremt dåligt 2018, egentligen hela, men när vi kom in i december där liksom och på 2 år gick vi från det till att ta oss upp. Och då var ju, ja men klar, är ni redo för superrätten? Vi gjorde ju inte mycket förändringar, utan vi egentligen körde på bara utifrån den här positiva känslan man har när man vinner serier och även blir 2 år, men att man går upp liksom. Så att jag skulle säga... Bara vi fortsätter tro på vad det är och det som gjort framgångsrik, så säger jag ja, sportsligt, ekonomiskt sett, så är det ju så att det finns ju både utgifter och inkomster med att gå upp. Va? Men det är ju mer inkomster ändå. Och tittar jag också utifrån, utan att sitta och ha full koll på alla andra superettans klubbars ekonomi, och så tror jag att med tanke på vad vi har sålt och att vi även någonstans, även nu kan ha gjort driftunderskott i år, men tittar man på eget kapital så tror jag vi landar in på 7 miljoner plus minus år. Va? Det där tror jag inte många superettan-klubbar kan göra, visa upp liksom. Så att, och ekonomisk aspekt så menar jag på, det måste vi vara. Sen kommer det finnas utmaningar, det är både på plan och utanför. Men det är det jag menar också, att vi börjar skaffa oss förutsättningar, men det finns absolut inga garantier. Och jag är inte personen som är beredd att ta genvägar dit än. Sen får folk tycka jag är tråkig, men då får det vara så. Jag tror folk tycker jag är bra också i sig, så att, lite mitt emellan sådär.
Just det, alltså förbereda sig för att kunna ta nästa steg. Är det någonting med alla de här åtgärderna eller organisatoriska förändringarna ni har gjort? Ni har investerat i gym och fysioterapeut och sånt sen tidigare också. Är det någonting du känner saknas nu som du gärna hade haft på plats som är realistiskt såklart? Malmö FF har en jätteorganisation, det går inte att jämföra med, men om det är någonting konkret som du tänker där hade vi velat ligga längre fram här nu.
Ja, nej, men vi har ju haft ett av målen vi har haft sedan vi kom in var att ha den bästa miljön utifrån den nivån vi tävlar på. Och det är vi just nu på Superettan liksom. Och då tycker jag vi har nu skaffat oss en väldigt bra Superettan-nivå. Inte bara vad vi gör på plan, men även runt om. Det vi kan påverka. Så det är klart att om vi då zoomar ut vad vi kan påverka, vilket egentligen är felaktigt, men jag vill ändå ta med det, så är det klart att det här projektet som nu pågår med även om kanske starten på konstgräsplanen inte varit skitbra, men med hybriden och tills vidare sen en arena och så vidare, gör ju också att de här faciliteterna kommer att höjas en nivå till minst. Det är också bra. Tittar jag kring ledarna, tränarna, så tycker jag vi har, en huvudtränare, två asstränare, vi har en målvaktstränare som, ja, jag hade gärna haft han på heltid och haft han ännu mer, men nu är Cosma extremt bra på att fördela sina två jobb, så att vi har han väldigt mycket för en liten peng, Cosma, förlåt, men så är det, men och sen har vi då Sebbe som kommer tillbaka. Det är klart att det Oskar har gjort det bra utifrån förutsättningar, men jag är glad att Sebbe kommer tillbaka, för han har satt en standard för hur vi bygger fysen och vad som krävs och så vidare. Så att, och den aspekten, ja, det enda jag kan så komma på, det är klart att mental tränare, det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Samtidigt så menar jag på att alla vi som jobbar kring, och även spelare idag, har ju många rådgivare och så vidare. Så att, det är också ett helhetspaket. Så att, spontant skulle jag säga att vi borde vara redo. Sen om man ska inkludera en som blir mer extrem, eller tydligare till mental träning, det kan vara ett projekt, men jag tror också att med tanke på att vi har den staben runt om, så tycker jag också att de bitarna faller på plats. Så vi jobbar också mentalt med killarna och sätter det här modet, tycker man ser också liksom. Att skapa modiga spelare och spelare som även mår bra. Och jag som sportchef har ju mycket ansvaret här också för att zooma ut ibland och se till så att allt funkar runt om. Inte bara jag ska hjälpa dem att positionera sig på plan och ta beslut, utan även runt om och så. Så att, ja, det tycker jag att vi, där har vi också tagit steg med den här organisationen.
En fråga som, eller ett ämne som ständigt är aktuellt, inte minst i supporterled, och som skapar, ja, det är ständigt aktuellt så att säga, är ju den här diskussionen kring huruvida man ska sälja spelare eller behålla och sikta uppåt. Camille Barra, Melker Videll i somras, nu Osman Diawara. Vad har du för svar till dem som undrar hur klubben resonerar när det kommer bud på spelare som ni rent sportsligt väldigt gärna hade velat behålla sig?
Nej, men alltså, du måste ta med aspekten igen, och det tycker jag, det var min huvuduppgift här, det är att vara så redo som möjligt den dagen det kommer ett bud som i detta fallet är lite synligt, att vi måste ha en styrelse med som säger att vi vill att du säljer. Så det är ju det viktigaste, att vi är förberedda när det händer. Att få till försäljningar i fotboll, det tror jag många är avundsjuka på oss att vi lyckas med. Och det är också en förutsättning för att kunna skapa de här, som jag berättade, vi pratar om de här vi har byggt runt om med stab och så vidare. Och även kunna ha spelarna, ge dem lite bättre för oss, eller faktiskt mycket bättre förutsättning med mer träning, med allt runt omkring, med mat och så också. Och kanske i vissa fall en liten höjning i kontraktet, även om vi ligger lågt där fortfarande. Så det är ju en helhetsbild. Det är en helhetsbild. Det handlar ju bara om att vi är förberedda på det för att fortfarande kunna tävla liksom. Och jag menar, det är lite det, om vi tar oss i här, det som är den senaste, så gjorde ju klubben en stor satsning på att rekrytera in en hel del forwards i förra fönstret. Och det är klart att jag kunde haft Ussi, eller vi kunde haft Ussi både detta året och nästa året också i sin kontraktslängd. Sen är det ju risken att värdet hade minskat. Sen kopplat till vad som är bra och dåligt, det kan man alltid diskutera till och få utifrån en spelare. Men det handlar ju också om att ska vi fortsätta utveckla spelare och utveckla spel, så kan vi inte heller ha hur många spelare som helst. Då får vi då möjlighet att ta in en inkomst som vi kan investera annat på en spelare. Så är vi bara förberedda på det. Vilket vi någonstans, utifrån att vi rekryterar in så många forwards, så måste vi någonstans kunna göra en affär på forwards. Det hade varit mycket värre om vi hade tappat i en annan position, om vi inte kanske lever på täckning. Nu tycker vi har fått bra täckning, men vi hade inte det där då från början kanske. Det är så jag ser det. Sen hade jag gärna haft, jag menar, man säger, man tittar på de här bilderna som sitter nu på, sitt pekar jag här, jag är inte ens här, men i tränarrummet liksom, på spelarna som har lämnat. Alltså vilken fantastisk elva vi hade kunnat haft. Men jag tror också att jag inte är säker på att vi hade varit alltid bättre. För det är också, du har ju spelare, och det säger ju att jag aldrig lämnat institutionen. Någon spelare sagt, jag vill, jag vägrar spela för Landskrona BoIS som inte du säljer mig, eller klubben säljer mig. Men det finns också massa aspekter i det hela. Men det är klart, jag har sagt det tidigare, jag förstår reaktionen och man vill alltid ha kvar, samtidigt vill man ha till försäljaren för in pengar och så vidare. Men kan det finnas, vad ska jag tycka, kontrollerade försäljningar? Det innebär att man säljs när vi känner att vi är förberedda på det, både att vi har hunnit rekrytera eller vi känner att vi har rekryteringen klar som ska in, som gör att vi inte tappar i fart i styrkan. Så tycker jag det är väl en sund inställning. Sen tror jag ingen mår bra av att varje säsong sälja fyra spelare, för det är ju en jätteutmaning. Om inte man då väljer att köpa in fyra spelare som är lika bra. Jag tror inte, det kan vi inte heller, för att vi någonstans tar många spelare från lägre hylla, billigt, utvecklar, säljer och får betydligt högre pengar än vi har investerat i dem. Men hade vi tänkt som, okej, nu säljer vi här, men då ska vi lägga den summan på en liknande spelare, ja. Dels, det hade man kanske potentiellt gjort, men jag är inte säker att den spelaren vill ha samma lön som den spelaren vi säljer. Och då kommer in det här med truppbygge och hur ska vi dra runt de här olika utgifterna på lönekostnader och så vidare. Så att jag tror att vi har valt att vara, kan vi bara hitta en kontroll på så mycket som möjligt, så tror jag att det skapar förutsättningar att kunna ta nästa steg. Sen måste man få tycka olika saker.
Som du själv är inne på, så tidigare försäljningar har ju hjälpt klubben att ta steg utanför planen. Kommer mer av de framtida transferintäkterna att investeras rakt in i spelartruppen? Höjda löner, övergångssummor och så vidare? Eller hur är tanken då?
Alltså, så här är det egentligen, utan att säga för mycket, för då kanske jag får styrelsen på mig sen. Alltså, spelarbudgeten är densamma detta året som förra året. Och har varit väldigt liknande i de senaste tredje säsongen nu. Så där sker inte mycket, oavsett att vi sålde fyra spelare förra året och nu sålde en då direkt här i Ossi. Sen kan man ju säga också att jag var inne på det här med driften. Fotbollsklubb är ju mer än ett A-lag. Det måste vi ha med oss också. Vi har ju fantastiska sponsorer som går in med pengar. Vi har kanske lite för lågt publiksnitt, för jag hade varit glad. Men jag är glad för de som kommer, det är viktigt att säga. Så att ni ska vara all cred och fantastiskt, fortsätt komma liksom. Försökte med en kompis också, så har varit ännu bättre. Men alltså, en fotbollsförening är ju mer än bara ett A-lag. Och tittar man då på driften, vi pratar hela föreningen, så sa jag att vi gör ju ett litet minus här i år. Utan att prata det för andra som har de siffrorna klara liksom. Och det är klart att det man då har gjort för att inte stanna av i satsningen kring hela föreningen, inklusive A-laget, det vill säga att vi kan fortsätta ligga på den nivå vi gör och ändå kunna ta små steg. Det är ju att man också måste budgetera kanske med, vilket man har gjort nu, att vi måste få till någon form av spelarförsäljning. Sen är det ju så att om vi säljer jättemycket ett år, ja, då kan vi behöva sälja mindre nästa år och så vidare. Men så det är egentligen så med att man också får tänka att för att få ihop helheten, så måste vissa pengar kanske gå in i en budget och så vidare. Jag skulle säga att jag tycker vi har också steg där. Pengarna går inte till att betala skulderna numera. Pengarna går till att få utvecklas föreningen ännu mer, och det skapar också, vi har ju gjort väldigt mycket kring organisationen och även då höjt förutsättningar för spelarna och så vidare. Men jag skulle inte säga så direkt liksom att, ja men Bille, du säljer en spelare för 5 miljoner, då vet jag att jag kommer få 2,5 miljoner mer att jobba med. Däremot är det mycket lättare för mig om jag säljer en spelare för 5 miljoner och kommer att säga att, alltså, jag skulle behöva ha in den här spelartypen. Och ja, han kan acceptera lönen, men då måste vi få till en övergångssumma eller vad man nu kallar och så vidare. Och kanske framförallt om vi ska då kunna köpa ut en spelare från en klubb, så är det nu, det hade varit en icke-fråga för något år sedan. Det var det typ, varje spelare du skulle ta till var gratisbillig. Numera så skulle vi potentiellt kunna köpa en spelare. Sen kommer vi aldrig gå på överpris, så att de klubbarna som hör detta här nu tänker, oh, Landskrona BoIS, de kan lägga ner. Men möjligheten finns, och det är ett sätt att stärka klubben, eller framförallt om vi pratar A-laget ännu mer liksom.
Kanon, vi ska avsluta den här podden med lite roliga frågor. Jag tycker om roliga, jag vet inte.
Har du haft tråkiga frågor, tycker du?
Nej, det har varit bra frågor. Men jag vet inte vad du tycker om de är roliga, men det blir lite en gissningslek kan man väl säga inför säsongen 2024. Några snabba frågor. Första frågan, vem vinner interna skytteligan?
Fredrik Ilon.
Vilken spelare får ett genombrott? Ja, det kan ju vara flera såklart.
Mm. Ja, jag säger Max Nilsson.
Varför just Max Nilsson?
Ja, men jag tycker bra ålder, gjorde ett väldigt bra första år. Han startade väl 4 matcher och gjorde flertalet inhopp. Och har rätt driv för att utvecklas där i många andra. Men jag skulle välja en och då väljer jag han.
Vilken talang i akademin ska man hålla koll på under året?
Nej, men det gör jag också så. Vi har ju Christian Stark som nu tillhör, har ett avtal som också tillhör U19 så att säga. Christian Stark så har jag liksom inte trampat på någon annan och säga trampat, det är fel uttryck. Men han vet att vi har sett honom så han kan ta att jag lägger lite press på honom.
Vem blir nästa försäljning?
Ingen så lada skitglada. Nej, men det är väl någonstans kan jag tänka mig där vi har varit inne och pratat om namnen. Så det är klart att spelare som gör mycket mål är attraktiva. Unga spelare som gör det bra och är alltid attraktiva. Så att jag tror att du har på de namnen jag var inne på. Så.
Om du får välja en hemvändare att varva tillbaka, vem hade du valt?
Oh, den där är svår alltså. Jag skulle vilja ta tillbaka de flesta, men... Ja, men alltså... Mm. Jag säger Filip Utterson för att han var så oerhört bra det sista året han var. Sen har vi väldigt bra spelare i den positionen så att det kanske inte där ser vi behöver. Men ja, jag tyckte han var, helheten på honom var perfekt och fått hem han och nästa år hade varit fint tatt honom sista år. Så att, jag säger han, men det är väldigt många bra fotbollsspelare som har lämnat oss den här åren.
Om du får välja en spelare i ett konkurrerande lag som du helst hade velat vara, vem hade du valt då?
Ja, förra året sa ju Daniel Ask, nu lämnar han ju Superettan.
Klar för Ålborg.
Precis. Va? Så att, ja, vad har vi för några där i många bra fotbollsspelare i den här serien? Det var en bra fråga faktiskt. Jag till luret, ska man säga? Ska man liksom... Men... jag passar på den sidan. Jag tycker jag har svarat så bra, så den får jag passa på. Så
det är okej. Okay. Det är okej. Sista frågan då. Vilka tre lag hamnar... Ja, topp tre i Superettan?
Utan inbördes ordning då, så du inte kräver det. Så säger jag, jag tror på mitt lag, så jag tror Boys och jag tror Öster. Och så skräller jag till med Sandviken, för det ska inte vara en nykomling som skräller. Så har vi dem i premiären, så jag har lagt press på dem också. Så att, så kör vi.
Härligt! Då är det dags att runda av den här poddintervjun. Vi puffar för att matchen mellan BoIS och Sønderjyske sänds på hd.se på fredag med mig och Mattias Hjelm som kommentatorer. Och så säger vi stort tack Billy för att du gästade podden och stort lycka till under säsongen.
Tack Sebbe, tack.